Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och jag lever nykter och drogfri sedan nästan 10 år tillbaka. Jag drog igång den här podden för ungefär en månad sedan för att jag kände att alla anhöriga till den här hemska sjukdomen behövde få lite mer fokus. Och med tanke på responsen och hur denna podd har tagits emot så var min känsla helt korrekt. Podden har nämligen legat i toppen på Spotifys topplistor och både min DM-inkorg samt min mail-inkorg svämmar bokstavligen talat över av kärlek. Så jag känner mig verkligen tacksam över den flygande starten som den här podden har fått. Men jag vill poängtera att i den här podden så kommer jag att lyfta både medberoende och beroendehistorier. Jag kommer att träffa kända såväl som okända människor. För det viktigaste är, och har alltid varit, att belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För att folk ska kunna känna igen sig och känna lite hopp. Tillsammans så försöker vi att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemoidén.se. Nu kör vi igång. I avsnitt nummer 4 så gästas jag av en kvinna som har kommit att bli en kär vän till mig under det senaste halvåret. Hon är komiker, programledare, föreläsare och mycket därtill. Men framförallt så är hon en otroligt folkkär och genuint fin människa. Och när hon kom ut med sin alkoholism förra året så blev det löpsedlar. Ja, jag talar givetvis om den fantastiska Karin Adelsköld. Och om de 3 första avsnitten i den här podden har fokuserat lite mer på medberoende så blir det här avsnittet lite mer blandat. För idag så ska vi nämligen köra en liten frågelåda, jag och Karin. Och jag kan med glädje säga att Karin kommer att vara en stående gäst i den här podden framöver. Vi kommer att köra frågepoddar, temasnack och lite annat så här med jämna mellanrum. Helt underbart om du frågar mig. Men nu kör vi igång veckans avsnitt.
Då har jag fått sällskap i studion av min favorit vinhagga. Hej Karin!
Hej! Och jag tror att jag blev vinkärring om man ska vara petnoga med hela svenska folket här för 2 månader sedan.
Förlåt, my bad, men min favoritvinkärring är du.
Ja men tack, tänk vilken grej att sitta på löpsedeln över hela Sverige, hela löpsedeln, Karin Adelsköld och så vinkärring i samma mening.
Var det en liten ambivalent känsla, första löpet här men så var det just i det här ämnet eller?
Jag var en kompis som ringde och sa, du är på löpet. Då hade jag precis offentliggjort att jag är en nykter alkoholist sedan 3 år tillbaka. Och tänkte väl ingen som bryr sig om det. Men så var det någon som ringde då och sa, men du är på löpet. Så tänkte jag, i ett litet hörn kanske. Men det var hela löpsedeln och det var just med namn och bild. Och, ja, första tanken, skam såklart. Fan också, nu vet verkligen alla det här. Det är ju inte, alltså om jag pratar längre med någon som fattar lite mer om beroende så kan jag säga, ja men jag är en stolt nykter alkoholist idag. Men alla de som inte förstår och vet, då blir det kanske lite märkligt. Men det hann jag nog bara tänka i typ 5 sekunder, sen kom ändå så här, men gud vad bra, ska du ut. Och jag har gått ut med det för att inspirera andra att se över sitt drickande. Och då stod det faktiskt Karin Adelsköld om hur hon fick hjälp. Och det är ju lite viktigt.
När jag kom in i 12-stegsvärlden och gick på mina första möten och hörde folk som uttryckte sig just där att jag är en stolt alkoholist eller narkoman, då tänkte jag så här, vad fan pratar han om? Är du stolt? Du, det här är samhällets bottenskrap. Liksom. Ah. Det är så sjukt alltså.
Och några satt ju så här, men jag är tacksam att jag är alkoholist. Och då tänkte jag så här, jag kan nog bli hur nykter som helst. Men tacksam för att få den här dödliga sjukdomen, om man ska vara allvarlig. Det kan man ju inte bli. Men jag sitter här och är tacksam över att det är just den dödliga sjukdomen jag har. Om jag nu behövde tvunget ha en, så är det ju den här en relativt... Det går ju att leva med den hela livet om man håller sig. Om man gör det man ska.
Och det ämnar ju vi att göra i alla fall.
Jag hoppas det. Ja. Kul att vara här, kul att se dig. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är fullt upp med den här nya podden och barn och distansrelation och allt vad det nu är. Ja, du vet ju, livet, livet, livet.
Har du några rutiner sådär som du håller fast vid när allting liksom far omkring?
Men jag har gjort ett nytt ryck faktiskt i mitt 12-stegsarbete nu sen jag gick in i en relation. För att mycket rädslor och så kommer ju som ett brev på posten när man är i relationer. Så jag har verkligen gjort ett ryck där med meditation och inventeringar och allt sånt där. Så nu är jag väldigt duktig faktiskt. Mm. Och det märks också i mitt mående. Jag blir mycket mindre rädslostyrd. Jag blir liksom lugnare upplever jag, och behagligare också att vara nära. Så att det är verkligen, det funkar om man gör det.
Om man gör det. Och om du lyssnar nu och bara, vadå tullstegsprogram? Ja, men det är de här, vad ska man säga? Vissa säger att det inte är självhjälp, men självhjälpsprogram som har en massa tips och råd på hur man kan göra om man liksom vill hålla sig stabilt känslomässigt okej. Okay. Mm. För det är väldigt mycket det handlar om. Mår man dåligt så är risken större att man återgår till någon slags flyktbeteende, som i många fall då som vi som är beroende kan bli beroende. Men då brukar man just rekommendera det här med att meditera på morgonen. Det har jag så här pratat om att göra i 30 år.
Ja, men tro mig att jag har haft svårt för det också. Alltså det är ju liksom en av de grejerna som man ska egentligen göra i 12-stegsprogrammet, men jag har haft jättesvårt med meditation. Men nu mediterar jag en del ihop med min flickvän. Och det är otroligt fint. Det är så fint. Och just det här med inventeringen på kvällen, att gå igenom sin dag, och har man varit oärlig, har man varit harmsen, rädd, eller vad kunde jag gjort annorlunda? Har jag någon ursäkt att dela ut eller så? Det för mig är det jätteavgörande för hela min styrning liksom.
Ja. Och hade det här varit för 5 år sedan, du bara, jag mediterar med min flickvän, då hade jag kanske rest mig och gått.
Ja, tänkt så här, jag förstår det.
Jag orkar inte umgås med så präktiga människor. Men det handlar ju bara om att jag var avundsjuk för att jag inte fick den här stillheten och inte förstod vad det var riktigt. Så att jag mediterar idag, men tricket för mig är att inte kalla det meditation, utan jag sitter och blundar några minuter på morgonen och gör egentligen samma sak. Jag samlar ihop mig lite.
Men det finns ju inget rätt och fel heller.
Ja, men det gör ju inte det.
Nej.
Men det är spännande med relationer, för jag tror att allt man har med sig i form av ursprungssår och trauman och uppväxt och nutid och dåtid, allting stimuleras, eller ska man säga, kommer fram i en relation. Och det är det som är så bra, det är då man kan jobba med det. Men det är fan inte lätt.
Nej, nej. Verkligen. Det finns så många exempel på folk i min närhet som har 10, 15, 20 års nykterhet och tillfrisknande. Och de säger så här att allt går framåt, allt blir bättre, men just relationer är fortfarande lika jävla svårt.
Ja, och vi kanske ska prata lite om det där idag, för en av frågorna jag fick in då av mina följare när jag sa att jag skulle hit och vi ska ha frågeavsnitt, det var just om mina icke-existerande kärleksrelationer, eller om jag kan tänka mig hångla med en full, men vi återkommer väl till det sen.
Ja, det kommer vi absolut återkomma till, och vi ska ju faktiskt berätta för lyssnarna också varför du är här. Mm. För att det här är ju en nystartad podd, och jag kände när jag drog igång den här att jag vill ha med dig på något sätt, och nu har vi landat i en variant som vi tror är vinnande och kul och givande, och det är att du kommer vara med ibland då och då som en liten sidekick, bisittare eller beroendekompis.
Vinkärringen i lådan.
Ja.
Hoppar upp.
Nej, men så fint. Jag är så glad över det. Och värdefullt att få det kvinnliga perspektivet, och dessutom en kompis som jag har grym kemi med. Så jag är så glad för det.
Ja, men tack. Jag är också glad. Och jag är ju, gillar ju jag är inte representant för någonting, men jag gillar att också kunna, som inte har den här vad ska man säga, alkoholistresan som kanske andra har, att den också får komma fram. För när jag var aktiv i mitt beroende, som handlade väldigt mycket om att dricka vin lite för mycket, lite för ofta, och till sist också i min ensamhet, jag kunde liksom inte förstå att jag var alkoholist, eftersom jag inte drack varje dag eller speciellt mycket. Så att hade jag hört någon som sa, nej, men man kan faktiskt utveckla en beroendesjukdom ändå, då hade jag kanske kunnat söka hjälp och få må så här bra tidigare. Så att det är lite därför jag hörs och störs.
Mm. Nej, men jag tycker att du är inne på en av de absolut viktigaste fördomarna eller missförstånden som vi har kring den här sjukdomen. Och det är just det här med att folk är så otroligt upphängda på det här med att en alkoholist eller narkoman är någon som använder hela tiden, varje dag. Det är återställare och det är liksom det här konstanta. Medan det egentligen snarare handlar om vad som händer när vi använder och ja, men brutna löften, konsekvenser och hur dåligt man kanske mår. Det är ju snarare det vi borde kika på än det här, ja, den här besattheten vid att nej, men jag klarar ju nykter period, jag kan inte vara alkoholist liksom. För när vi tänker så, då skapar vi också en, vad ska man säga, en mur mellan sig själv och lösningen. För man använder de här nyktra perioderna som anledning eller ursäkt för att ja, inte ha problem. Man väljer så här, ja, men jag kan vara nykter lite, jag kan inte vara en alkoholist eller narkoman. Det där är väldigt problematiskt och det är så otroligt utbrett. Så att jag, tack för att du nämner just det där. Det är viktigt att trycka på om och om igen.
Och det är av de frågor jag har fått in flera hundra, så att intresset är ju extremt stort. Och just så här, väldigt många vill försöka förstå sig på vad ett beroende är. Det är ju klurigt. Men den vanligaste frågan som jag fick nu när jag efterlyste, det var ju så här, hur vet man om man har problem med alkohol eller andra? Och hur vet man att man har problem med beroende? Mm. Ska vi ta den eller är den för vanlig?
Nej, vi kör.
Ja.
Jag tänker så här att om man ska vara jättehård här så kan man egentligen bara säga så här att om man ens funderar på det här, då är det någonting som är lite vajsing. Mm. För jag tror så här att människor som har en sund och normal relation till alkohol, de behöver inte ens fundera på det här. För de är en icke-fråga. Men om du börjar fundera så här, jag kanske har ett problem. Ja, då kanske du har ett problem. Mm. Nu är jag hård, men det är så jag känner kring det. Mm. Hur känner du?
Jag skulle säga att väldigt många år i mitt liv ställde jag precis den frågan. Undrar om jag har problem? Och det satt djupt inne att komma fram till precis det du sa. Ja, men eftersom jag funderade så sjukt mycket på det, så det är klart att jag hade problem. Men det är också lite oförenklare såklart. Därför att många som känner att de har problem kanske inte har utvecklat en beroendesjukdom än, men är i riskzonen och faktiskt kan lära sig att hitta ett sundare sätt att dricka på. Men jag gick ju och funderade, du vet, jag gjorde alla tester som fanns. Såna här, ligger du i riskzonen? Det var bara det att jag var ju inte 100% ärlig. Och sen så låg jag faktiskt i riskzonen. Alltså under många år så drack jag ju inte alldeles för mycket och inte så ofta heller. Ibland så vissa, jag menar när jag försökte skärpa till mig så drack jag ju kanske max 2 kvällar i veckan. Men jag tänkte ju på alkohol 100% av min vakna tid. Eller var oerhört medveten om att på fredag klockan 16 då får jag hälla upp lite jordnötter och ta mitt första glas rödvin. Och det får bara bli 4 eller 3.
Den här mentala besattheten. Ja, som vi talar om i 12-stegsvärlden. Ja. Mm.
Men sen gjorde jag ju också testen när jag hade druckit. I min desperation jag kände, nej men, drack jag upp flaskan? Jag skulle bara ta lite när jag lagade maten, men nu har jag inget vin till middag. Så här, och då bara, fan, jag måste göra ett test. Mm. Och då var det ju, det var ju inte ens nytt, det var ju inte ärlig alls. Så då var jag ju, då var jag ju heliga Birgitta liksom.
Men exakt det där som du är inne på nu är någonting som vi behöver trycka lite extra på. Att som ett svar på den här frågan kan man också säga, ja, när det börjar bli saker i ditt liv som du kanske inte har tänkt dig. När det börjar gå ut över ditt liv. Mm. När du kanske bryter dina egna löften. Du får konsekvenser av ditt drickande. Du kanske är otrogen eller börjar ljuga eller börjar smussla. Eller liksom inte kan leva upp till den här bilden du har av dig själv. Det är också väldigt tydliga varningssignaler på att kanske ha problem. Mm. Om livet är toppen och relationerna är toppen och du mår toppen, ja, då har du nog inte problem. Liksom.
Nej.
Men det finns rätt tydliga liksom, så här, saker att gå efter. Om det börjar bli problem, då är det kanske ett problem. Liksom.
Uh-huh. Och också så här att det som när poletten föll ner hos mig, för det var någon som frågade det också, var det någonting någon sa som gjorde att du till sist fattade? Och det var ju faktiskt det var dels My Skarsgård, som är läkare och beroendeterapeut som har ett behandlingsprogram. Dels när hon sa så här, man kan utveckla alkoholism i vilken ålder som helst. Det är inte hur mycket man dricker utan hur man dricker. Och sen hörde jag faktiskt dig säga det också i en podd, för då började jag att säga, va? Kan det vara så att man kan bli alkis när man är som jag då, nästan 50? Nu är jag ju 50. Hur skit är det? Och jag sa, men då föll min polett ner liksom. Alltså inte hur mycket utan hur. Och för mig var det ju för att jag mådde jag hade för ont inuti. Det var det låter så högtravande, men det gjorde för ont att leva.
Vänta lite här nu. Fick min ego en liten boost här? Fick jag vara en liten pusselbit i Karin Adelskölds nykterhetsresa?
Ja, men det har jag sagt förr. Nu tog jag bort den pusselbiten. Nu är du glömsk också.
Jag vet, jag börjar bli gammal jag också. Men vi kan ju faktiskt säga det en extra gång så jag får slå mig själv för bröstet och vara lite mysa här i mitt ego en stund.
Ja, men det är klart. Ja, men du har absolut en stor del i den. Alla som har pratat om den här sjukdomen, men framförallt då, det är inte så jättemånga som poddar om det här. Nej. Och för mig att gå och liksom besöka ett 12-stegsmöte eller det fanns inte på kartan, utan jag försökte få informationen då. Klassiskt, man ska försöka lösa det själv, och då var ju alla poddar, framförallt din, det finns ju inte så många, var en stor del.
Nej, men precis, och det är därför jag blir så otroligt tacksam över alla människor som kliver fram ut ur mörkret och pratar öppet och vitt och brett om det här. Och framför allt alla ni offentliga personer som vågar göra det. För det finns inte så många offentliga personer som gör det faktiskt, fortfarande. Ja, det är mycket smussel
kring
det. Och
jag blev så chockad, för jag tänkte så här, vem bryr sig om jag är alkis eller inte? Hur kunde man göra en löpsedel? Hur kunde det bli så oerhört stort? Jag blev intervjuad i Sveriges Radio. Den intervjun var en av de topp 10 mest lyssnade intervjuer på hela Sveriges Radio under ett år. Det säger ganska mycket. Men då tror jag att det handlar om just att jag ser inte ut som en klassisk alkoholist. Jag har väl... Ja, men folk blev förvånade. Va? Och det är ju fortfarande folk som blir förvånade. Men gensvaret var ju enormt. Och också att många blev inspirerade då att titta över sitt drickande. Många hörde av sig och bara, men jag förstår ingenting. Kan det vara så här? Mm. Med en känsla i magen ändå att det är någonting med alkoholen som inte är sunt. I min relation med alkohol som inte är sunt.
Modigt tycker jag att gå ut med det.
För jag trodde jag skulle förlora alla jobb.
Ja, det är klart.
Ja.
Men det sitter ju så djupt det där hos oss att liksom det är någonting dåligt, fel och skam och skuld och allt sånt där. Det är liksom en konstig grej som hänger kvar. Medan i USA till exempel,
ja,
då är det bara så här... Recovered addict, det är liksom en bra grej att ha i sitt CV.
För jag tänkte så just så att ingen kommer lita på mig. Jag menar, vem litar på en missbrukare? Ja. Men
det börjar ändå komma åt rätt håll,
ja,
tänka, i Sverige. Utvecklingen går framåt, tänker jag.
Och i USA ser de ju också just det här. Ja, men man vet lite att om man jobbar i 12-steg, då håller man på extremt mycket med personlig utveckling, men framförallt självansvar, det vill säga att man tar ansvar för sina handlingar och sitt beteende hela tiden, och det är det jag har jobbat med de senaste åren. Ta ansvar för allt skit jag gjort, ställa till rätta så mycket jag kan, ta hela tiden ta ansvar för min del i allting. Det är inte alltid det går, men liksom det är det jag jobbar med. Och i USA verkar man se det som en grej när man anställer, ja, men här har vi en som inte skyller ifrån utan tar ansvar, och ansvar kan också vara att säga nej eller sätta gränser. Men det är spännande, för jag har precis varit i Mexiko en månad och varit på väldigt mycket 12-stegsmöten och träffat då människor från hela, missbrukare från hela världen. Vem trodde att man skulle åka till Karibien och göra det? Suttit på stränder och haft möten. Och då var det intressant, för de är ju otroligt stolta. Alltså de har ju kepsar och mössor och t-shirts och kaffekoppar där det står... Liksom de här som är anonyma faktiskt, ska vi ju faktiskt vara. Men det är mycket prat och liksom mycket sammanhållning, och det är ju kanske inte skulle funka i Sverige, men det är ju spännande att se att det finns, att man har kommit så långt där. Mm. Den här skammen är ju väldigt mycket mindre än den är i Sverige.
Ja, det är inte många gånger jag hävdar att USA är bättre än Sverige. Faktiskt aldrig.
Nej.
Men just det här med hur långt de har kommit i liksom, ja, men skam, borttvättningen, och att faktiskt höja folk som är recovered addicts, det är någonting som jag ändå tycker att de har kommit längre än oss i.
Mm.
Men som sagt, vi är på rätt spår där också.
Men om vi ska sammanfatta det då, vad skulle svaret på hur vet man? Då skulle jag säga just här, om man titta över hur man dricker. Det vill säga, gör man det för att hantera ångest, stress, sömn, pigghet? Alltså, är det för att hantera känslor som man egentligen har svårt att hantera själv? Om man funderar på så här, ska jag ta bort alkohol och testa? Om man får panik då och tänker, kommer jag få ett roligt liv? Ja, då har man ju faktiskt gett alkohol en mycket större del av sitt liv än vad man tänkt. För det tänkte jag, vem är jag om jag inte dricker? Rödvin var ju min bästa kompis dessutom. Någon som jag alltid umgicks med. Hur sorgligt är inte det så här efteråt? Och sen var du inne på det här med, ja, men tar man vita månader, vita veckor? Det visar ju studier att det är nästintill bara folk som dricker för mycket eller missbrukar för mycket som tar de här vita veckorna. Har man inget problem så brukar det kunna bara själv, kan man liksom sänka det, konsumtionen lite grann. Mm. Du var inne på konsekvenser.
Ja, men verkligen. Om det börjar gå ut över ens liv, tänker jag. Och det är väl också väldigt tydlig indikatör på att det kanske är någonting som är lite knasigt. Mm. Jag tror inte att folk som har en sund relation till alkohol faktiskt låter det gå ut av sitt liv och att man får konsekvenser av det. Mm. Så det tycker jag är en väldigt bra varningssignal. Och också det här som du är inne på, det här med hur man dricker. Har man någon kontroll på mängden man konsumerar eller känner man ett starkt merbegär när man dricker? Skulle också säga är en varningssignal. Och kanske sist men inte minst, det här med att har du lovat dig själv att kanske hålla upp ett tag eller lovat dig själv och ja, men du kanske har massa konsekvenser och känner att nu ska ha en förändring. Mm. Men du kan inte hålla förändringen. Du kanske kan hålla några veckor, men sen så kommer en tanke att det var något så illa. Folk överdriver. Jag kan ta det uppehållet sen. Det kommer något skäl, någon anledning, någon fest. Vad som helst.
Plötsligt och så sitter man där igen.
Exakt. Man sitter där med glaset igen fast man inte skulle och bara man filtrerar bort historien lite och romantiserar det gamla och bara så är man där igen. Vips liksom.
Och från en vinkärringsperspektiv, då får jag bara flika in att jag trodde ju just att det var konsekvenser jag var tvungen att leta efter. Eftersom jag då var en högfungerande alkoholist, som man säger, så skötte jag jobb, jag skötte relationer, jag skötte mig själv. Mina liksom konsekvenser som jag tyckte då, det var ju att jag inte diskade så ofta jag kunde, att jag inte kom ut och gjorde tillräckligt mycket saker på kvällarna. Men det var ju under pandemin också, så man gjorde ju ingenting. Nu förstår jag ju att jag hade jättekonsekvenser i att jag inte kunde sova bra, att jag hade massa ångest, att jag var ännu mer stressad och trött. För med alkohol är det ju så att det sänker ju stress och ångest väldigt, väldigt, väldigt kortsiktigt. För alkohol ger ju ångest och stress. Det fuckar upp våra system helt. Så att jag förstod ju inte att stress och ångesten var en konsekvens av att jag drack, utan jag trodde att jag liksom verkligen hade en bra medicin där. Mm. Så att konsekvenser ser också olika ut för alla. Och det är inte alltid att man super bort allt man har, men det kan vara det också. Men framförallt det där att man säger, imorgon ska jag inte. Och sen efter lunch bara, men...
Ja, men de där gliporna blir ju mindre och kortare ju. I början gick det några veckor. Sen så i slutet för mig kunde jag gå liksom en förmiddag innan jag glömde bort hur pissigt jag mådde. Alltså de blir ju så korta och korta i slutet där. Men innan vi avrundar den här frågan och går vidare till nästa, så tänker jag att det är viktigt att se någonting som du är inne på där, att man inte behöver förlora allt heller.
Nej.
För frågan lyder så här, hur vet man om man har problem? Det är ju ungefär samma fråga som hur vet man om man har nått sin botten?
Ja.
Det är ju snarlika frågor.
Ja.
Och jag tänker att just det där uttrycket är någonting som är ganska farligt. För att om man går runt och letar efter sin botten, då kan man ju liksom, alltså min botten personligen var nog i en kista.
Mm.
För att när jag började supa och använda droger, då var det som att då kunde jag aldrig jämföra mig med de värsta. Och jag tänkte så här, ja, men jag har inte knarkat på vardagar i alla fall. Jag har inte knarkat för lånade pengar. Jag har ju kvar hem. Jag har ju kvar mina föräldrar. Man hittade grejer man hade kvar. Men i slutet på mitt missbruk, då hade jag ju knarkat på vardagar. Då knarkade jag på lånade pengar. Då dealade jag droger. Alltså då var det verkligen så, då hade jag skjutit fram alla de här gränserna helt. Alltså det var bara som ett etiskt och moraliskt förfall. Det fanns liksom ingenting kvar av det där som jag trodde jag hade på något sätt. Och då jag kommer ihåg att när jag skulle in på behandlingshem så tänkte jag, jag var så kluven inför det, för jag tänkte så här, men jag har ju inte kört sprutor.
Nej, precis.
Då var jag där framme istället. Och om man ständigt skjuter fram den där resonemanget om att, men jag har inte gjort det där i alla fall, då kommer det komma en dag då man faktiskt dör i längtan, eller så här, i letandet efter saker som jag har kvar och förstöra. Förstår du hur sjukt det är?
Ja, men det är det.
Livsfarligt alltså.
Jag tror att ibland så säger man så här, ja, men sjukdomen pratar. Och det verkar också finnas, nu säger jag studier och forskning hela tiden, men det är för att jag grottar ner mig så mycket i det. Och att det verkar liksom verkligen som hjärnan funkar så. Den blir så beroende att den behöver substansen eller vad det nu är. Så att den helt enkelt kopplar bort vårt logiska tänkande och kör sitt eget race. Och när man kopplar bort det logiska tänkandet så tänker man själv. Alltså då blir det sjukdomen som pratar, ja men jag har i alla fall kvar lägenheten, ja men jag är... Alltså att man ser inte konsekvenserna. Därför att man nästan inte kan det på hjärnnivå. Man kan inte se konsekvenserna. Och jag tyckte jag inte hade fått några konsekvenser. Men har man frågat någon annan som kanske såg en stor direktsänd gala i Sverige. Där jag på fyllan i tv i publiken sitter och gråter och samtidigt tänker så här. Åh vad jag är känslomässigt härlig och titta vad jag visar nu. Jag var ju full. Då hade säkert många andra, det syntes ju så här, oj det där var ju Karins botten. Eller alla de gånger jag tyckte att jag dansade sexigt på dansgolvet. Jag vill inte ens tänka på det här. Juckade mig fram. Med smink liksom nere på kinderna och i mungipan. Jag tyckte jag var så härlig. Så sexy. Gud, tänk att man kan vara i min ålder och så härlig, så sexy, så tuff. Då tror jag att många andra tittar och säger så här, det där är Karins botten. Så
ja, men precis. Och det här knyter ändå ihop säcken lite kring det vi började det här svaret med, att när du väl börjar tänka, jag kanske har ett problem. Stanna där!
Ja.
Du har ju liksom hela livet kvar. Du behöver inte förstöra mer. Det är väl jättehärligt att stanna tåget innan man har förlorat allt. Det är fantastiskt. Du är mycket mindre att bygga upp sen. Det är jätteskönt. Varför ska man försöka och förstöra allt? Jag har så mycket mer att förstöra innan jag gör min vändning. Det är så idiotiskt.
Nej.
Ja, det är galet alltså. Men, och jag tror så här, att anledningen till att du refererar mycket till forskning och så, det beror på att vi är ju inga läkare här.
Nej.
Vi är inga experter.
Nej.
Vi är inga terapeuter. Vi är bara två alkisar och knarkisar som har tillfrisknat.
Ja, det är
som,
jätteviktigt som att säga.
Ja, som snackar utifrån egna erfarenheter. Så men det vill jag ändå poängtera, och jag vet att du vill det också.
Ja, men det är jätteviktigt. Och det märkte jag nu av frågorna jag fick sådär, också från liksom personal som jobbar med de här frågorna som undrar. Och då är det ju så att det vi svarar på här, det är utifrån våra erfarenheter av att vara beroendesjuka och vara nära många beroendesjuka. Och jag i mitt fall också, och du också säkert, läser väldigt mycket om liksom studier och vad händer nu i vården och sådär. Men nästa fråga eller?
Slutsats om den här frågan bara. Leta inte efter i botten. Agera när ni ens börjar fundera över det.
Och agera betyder sök hjälp. Ja. Lär er mer.
Ja, jättebra. Ja, vi har så mycket frågor. Och, alltså om första frågan tar 25 minuter, hur många hinner vi med då egentligen?
Ja, det är väl två då.
Ja, men vi kör nästa då. Det ska bli intressant att se hur du ställer dig till den här frågan. Hur tänker ni kring alkoholfria alternativ? Som till exempel alkoholfritt öl, vin och glögg. Om man är till exempel en tidigare alkoholist.
Ja, det är spännande. Och då kan jag bara utgå från mig då.
Absolut, det är det enda vi kan.
Det är det enda vi kan. Och då skulle jag säga att jag kan inte dricka någonting som liknar det jag blev full på. Det vill säga, jag drack ju då rödvin och sen så pajade min mage, så då drack jag vitt vin. Jag drack ju nästintill aldrig sprit. Möjligtvis gin och tonic, så jag har testat en sån här alkoholfri gin. Och den kickar igång lite för mycket sug, alltså så här känslan av det händer någonting säkert också då på hjärnnivå, så här, ja just det, det var så här kändes. Däremot så kan jag dricka alkoholfri öl utan att det sätter igång någonting hos mig, för att det drack jag mig sällan full på. Och jag skulle säga efter att ha pratat med många andra att det verkar vara lite den grejen, att vissa klarar inte av att dricka alkoholfri öl, för det sätter igång för mycket tankar och känslor och liksom som reflexer nästan i kroppen. Men däremot någonting som de inte har druckit av. Många dricker ju inte alls, liksom som en symbolhandling också. Sådär. Men för mig funkar till exempel alkoholfri öl eller glögg fungerar också. Hur är det för dig då?
Lite som du är inne på. Jag tänker att först och främst ska man vara väldigt försiktig. Det är ju så. Att vara försiktig, för det här är nog saker som kan göra så vissa tar återfall. Mm. Så är det. Men det är också väldigt individuellt. Så att det är lite svårt att ge tips om det här faktiskt. Men för mig så hade jag först ett ganska långt uppehåll från allt sånt här också. Jag drack inte alkoholfri öl eller något sånt där första en, två åren tror jag. Men idag till exempel, efter många år i tillfrisknande, så kan jag ta en alkoholfri öl om jag är på fest eller så. För det finns ganska bra alternativ idag också.
Jättegott.
Det har gått framåt mycket där får man säga. Så om det nu är fest, vilket det sällan är för mig, men om det är det, så då kan jag ta en alkoholfri öl och det är inga problem. Men jag vill ändå trycka på att alla där ute som är nynyktra, ja, var jätteförsiktig.
Var lite försiktig.
Ja, tänk så här, det ni är inne på nu, den här stigen, den här nya resan, det är någonting ömtåligt och skört och känsligt, och var varsamma. Det är viktigare att ni tar hand om det här än att ni tar en risk och provar ett alkoholfritt alternativ i början.
Ja. Jag glömmer aldrig, precis i början så lärde jag känna två nya killkompisar. Det gör man inte så ofta i min ålder, men då var de också nyktra alkoholister och vi var ute då och skulle ha en festkväll. Vi var så stolta över, eller vi skulle upp på en pub liksom. Vad roligt man kan ha utan alkohol och sådär, liksom verkligen bestämda. Och vi hade super, super kul och vi drack alkoholfri öl. Och vi drack mycket alkoholfri öl. Vi drack säkert så här 4 alkoholfri öl var. Och då kände jag efteråt bara, nej, vänta nu.
Exakt.
Det här är inte riktigt ett sånt beteende som funkar. Man blir ju fruktansvärt mätt också. Så då tänkte jag, inga mer det. Sen gick jag på en annan fest och då tänkte jag, jag ska inte dricka nu. Jag dricker vatten, det spelar väl ingen roll. Men vilket chipsbord de hade. Som ett smörgåsbord med chips och godis. Så där stod jag hela kvällen och matade in. Så jag var ju liksom helt spyfärdig sen. Ja, det är ju heller inte bra, va?
Men det är också en bra måttstock, tänker jag, att om man börjar dricka den alkoholfria ölen på samma sätt som man drack vanlig öl.
Ja.
Det är nog bra att ha de ögonen öppna, tänker jag.
Ja, men precis.
För att det är lite lurigt det där. Min flickvän jobbar faktiskt med alkoholfria alternativ.
Mm.
Och de har ett väldigt gott bubbel som jag beställde till lunch när jag var på restaurang häromdagen.
Vad heter det?
Oddbird.
Ja, men de är fantastiska. Ja. Och det säger jag inte bara för att din flickvän jobbar med det, utan de har riktigt bra bubbelgrejer som
Exakt, för jag var på en lunch i Göteborg för några veckor sedan och då såg jag att de hade Oddbird och då ville jag alltså gärna ha ett sånt glas, så tog jag en bild och skickade till min tjej. Och du vet, det var bara, då kände jag så här, det här är riktigt gott.
Ja.
Så att hela grejen med alkoholfria alternativ har verkligen gått framåt de senaste åren. Det var ganska deppigt kan jag säga när jag blev nykter för 10 år sedan typ.
Ja, men det var ju så när jag var gravid liksom också, då fanns det ju ingenting. Men också så här, de riktigt bra alkoholfria alternativ behöver ju inte efterlikna alkohol.
Nej.
Utan det kan ju vara kombucha, det kan vara olika ingefära drinkar, det låter kanske tråkigt. Det finns hur mycket bra smaker som liksom kompletterar middagen som helst, som inte ska vara vin eller öl eller sprit liksom, och som kan vara skitbra. Och fler ställen börjar ju ha det nu, och jag är en sån här vinkärring, men också en sån här tråkkärring nu, som också säger, när jag går på restaurang, säger ja, säger jag till, det var ju konstigt att ni bara har två alternativ. Fast jag säger det kanske trevligare.
Jag hoppas det.
Så här passivt aggressivt.
Ja, verkligen.
Ja, vad är det? Nej, men för att liksom, och så tänker jag, ju fler vi är som beställer alkoholfria alternativ och lägger lite pengar på det, om man ska vara ärlig, desto mer kanske kommer.
Mm. Slutsats då?
Ja.
Var försiktiga.
Var försiktiga.
Mm. Ja, det var väl det.
Det var väl det.
Ja.
Ska jag ta en av mina frågor då, som var så rolig?
Ja.
Kan du tänka dig att hångla med en full snubbe?
Åh, gud.
Och så tänkte jag så här, den här kitten svarar på. Men så, det ligger ju väldigt mycket annat i den frågan. Egentligen.
Absolut, det gör det. Och det är en bredare fråga.
Det
för oss in på hela den här grejen med dating och relationer och allting. Och jag kan verkligen, om man ska ta det ur ett större perspektiv, så skulle jag säga nej. Jag ser mig inte leva ihop med någon som ens dricker.
Mm.
Och det är någonting som har landat med mig genom åren. Jag har gått lite fram och tillbaka där i mina tankar. Jag har känt dels så här, men om jag verkligen är tillfrisknad, då ska jag väl kunna leva med någon som dricker. Annars är jag ju inte riktigt tillfrisknad. Men sen ska jag med mig landat i att jag vill vara med någon som har samma grundvärderingar som jag har. Och idag lever jag ihop med en kvinna, eller lever ihop, vi tillsammans, och hon är nykter.
Uh-huh.
Och det är jättefint, att det är så här, det är liksom inget alternativ ens. Det är en icke-fråga, och det är så skönt. Alltså.
Men det är ju en sak att inte dricka och en sak att jobba i tillfrisknande.
Mm. Alltså. Verkligen, det är klart att det är en stor del i att jobba tillfrisknande. Och jag tror att det är, många människor tror ju att det räcker med att plocka bort alkoholen och drogerna ur ens liv och allt blir frid och fröjd. Men det är då våra riktiga känslor kommer upp till ytan.
Oh,
varför?
God.
Exakt, varför har vi flytt? Varför har vi använt alkohol och droger på ett sånt sätt? Det kommer upp till ytan, och det får man ju ett skön insikt i om man jobbar i 12-stegsprogrammet.
Ja, men så är det ju. Jag är avundsjuk på dig där, Nemo, för att du är så ung och har gjort den här resan så ung. Alltså, du kan ju säga saker och tänka saker och analysera saker som jag liksom har lärt mig nu bara för några år sedan. Tänk om jag, när jag var i din ålder. Ja, jag vill bara säga det. Det är fantastiskt.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Jag tror, utan att låta för mycket som en andlig man här,
allt, som en guru.
Ja, exakt. Att allt händer ju faktiskt av en anledning. Mm. Och du blev nykter lite senare för att du skulle kunna vara, ja men, du skulle kunna hjälpa så många kvinnor runt din ålder.
Ja, kanske är så.
Det är så, såklart ja. Det är så. Och att vi ska kunna sitta här i en podd och kunna belysa två helt olika perspektiv. Det är också värdefullt, tänker jag.
Ja, svaret på frågan om jag skulle kunna hångla med en snubbe är ju ja. Därför att jag har inte hånglat på så fast länge. Jag vill bara ha kyssar. Gud vad jag saknar kyssar.
Så om du är en full, om du är en full man där ute, kom
nej,
hit.
Inte så.
Men frågan var väl om man kan hångla med någon full, var det inte det?
Ja, precis.
Ja, men hur känner du inför det, dejtandet med någon som dricker och blir lite packad?
Alltså jag hade ju mina mest aktiva år i en relation och blev också nykter i den relationen. Och han hade, hade ingen beroende problematik. För när jag slutade sa han så här, nej men jag behöver inte dricka, mig spelar ingen roll. Så sjukt provocerande. Jag bara, nej men det är inte möjligt. Han bara, nej men det spelar ingen roll. Så han drack inte heller. Men ibland så alltså jag hade ju inget, när det hade gått något år så hade jag inget emot att han drack när jag var där. Om man bara tog en liten whisky och så. Och jag tyckte inte det var jobbigt och pussas då heller, men jag tyckte inte att det var härligt. Det ska jag inte säga. Och om han var ute och åt middag och drack mer eller var ute på fest och så, då ville jag inte, vi bodde inte ihop, så då ville jag inte att han kom hem till mig efteråt. Så det tyckte jag var obehagligt liksom. Eller det kändes inget kul bara. Jag blev sur. Du vet, man tänker, jag ska inte vara sur, jag ska vara så härlig nu och säga att allt är okej. Men jag upptäckte att jag blev ändå sur. Liksom så här, det blev inget bekvämt. Sen så tog det slut för 1,5 år sedan och sen har jag faktiskt, jag dejtade en kort, mycket kort period med en person som också slutade dricka men som inte tog tag i sitt tillfrisknande. Och det var jättespeciellt. För vad som händer just som du sa när man tar bort alkoholen men inte jobbar med ursprungsproblemet, för problemet är egentligen inte alkoholen utan alkohol använder man som lösning eller andra droger på. Och det blev ju väldigt... Då blev det väldigt tydligt för mig att det räcker nog inte med att någon är nykter utan man måste också liksom jobba med sig själv. Och då kände jag så här, men gud, det blir ett långt resonemang. Men då kände jag så här, men det är ju kört. Hur ska jag någonsin kunna träffa någon? Och det är därför jag säger, om någon råkar dricka lite och det blir hångelläge, ja, det kanske jag hånglar. Men mer än det blir det inte. För det är precis som du säger. Ska jag kunna leva totalt ärligt i den här nykterheten med allt vad det innebär, så det innebär att man måste vara väldigt ärlig. Man måste göra vissa grejer för att må bra. Alltså jag tror ingen skulle stå ut med mig om man inte liksom fattade vad jag höll på med.
Mm. Och det är ju någonting fint och skönt i att ha samma värderingar, vara på samma nivå, snacka samma språk. Det är väldigt lugnt och tryggt på så sätt. Så att jag är verkligen, verkligen glad över det. Och jag tycker vi kan prata lite mer om det här skillnaden mellan nykterhet och tillfrisknande. För det är en väldigt stor skillnad där. Jag minns när jag höll mig från alkohol och droger i perioder under mitt missbruk. Då var jag fylld av utanförskapskänslor, ilska, rädslor. Jag var fortfarande oärlig. Jag hade fortfarande alla de här karaktärsdefekterna och jag var verkligen, jag var likadan, nästan ännu knäppare på något sätt. För det är ju någon i tolvstegsvärlden brukar säga så här att de allra galnaste besluten tar vi faktiskt när vi inte har druckit ännu. För då tar vi beslutet om att börja dricka igen.
Ja, men precis.
Det säger ganska mycket om hur sjuka vi är när vi är i det livet.
Ja, visst. Jag hade ju 6 år utan alkohol.
Ja. Och så en dag när du liksom är nykter så får du en idé om att nu ska jag dricka igen. Liksom.
Ja, men visst. Och de här 6 åren utan, då tog jag bort alkoholen. Jag mådde fortfarande lika dåligt. Jag hade lika mycket ångest. Jag hade lika mycket problem med stressen. Men massa liksom. Allt från barndomstrauman till liksom attitydproblem som jag då inte, även om jag gick i terapi så var jag inte ärlig, utan jag kunde liksom inte ta mitt ansvar, utan jag skyllde på precis allt och alla andra. Och för att hantera det då jobbade jag ihjäl mig. Jag skulle säga att min karriär bygger mycket på ångest och bekräftelsebehov. Sen blev det ju bra i alla fall när jag lyckats landa i det och ta tillbaka det så att det blir liksom helt ärligt och 100%. Men jag jobbade, jag hade en kärleksrelation som jag pundade. Jag liksom massa andra saker, mat, socker, men allt möjligt liksom. Och hur kunde det se ut? Jag menar inte att jag missbrukade godis, men om det blev för starka känslor, jag blev för irriterad, så var jag tvungen att äta godis då. Alltså det säger ganska mycket istället för så här, vad är det som har hänt, vad kan jag göra? Så jag bara byggde upp en slags stor hög av bajs. Mm. Så sen när jag började dricka igen då, tog beslutet att jag har hållit upp i 6 år, så är jag nog inte alkoholist. Då spårade det ur snabbt och helt, för då hade jag så otroligt mycket att dricka på, så att säga. Jag hade så mycket ångest och skuldkänslor och elände som jag kunde då tycka synd om mig själv för och då dricka. Så där var det jätteskillnad för mig. Och en av anledningarna till att, eller en av, ja, men jag var så sjukt stressad när jag gick ut med att jag är alkoholist. Och det här, nu är jag helt ärlig, för vi ska vara ärliga. Jag är inget jag är stolt över. Men det var att så här, om jag gör det så kommer jag få leva ensam resten av livet. För hur ska någon kunna förstå liksom att man kan vara ihop med en alkoholist? Ja.
Och det är därför du är hångelfri. Nej.
Åh, denna lilla.
Och mina farhågor blev sanna.
Och det stämde.
Nej, nej. Men,
nej, men då tänkte jag så här, jag kan ju ändå inte vara det. Alltså, så först tänkte jag så här, om jag berättar det kommer aldrig någon någonsin vilja dejta mig. Men så tänkte jag så här, men då får det ju vara så. För jag kan inte dejta någon, det har jag testat nu, som inte förstår i själ och hjärta vad det här handlar om. Så att då blir det lite, då slipper jag ju liksom ändå dra den grejen. Man måste vilja dejta mig, trots eller tack vare att jag är en frisk, tillfrisknande beroendesjuk.
Jag tror det finns massa som vill dejta dig.
Det var inte dig. Det skulle handla om.
Hur vänder det här samtalet? Karins dejtingpodd.
Nej, 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 ni får inte kontakta mig. Inte.
Nej,
nej,
bra.
Nej, nej, nej.
Nej, men för att
men gärna hångla. Nej,
ja,
nej,
exakt.
Nej.
Men för att sammanfatta, alltså det är ju så, det känns som att man kliver in i en sån här resa i början på sitt tillfrisknande med en stor ryggsäck. Mm. En ryggsäck av rädslor, ilska, det är skulder, det är svek, det är massa skit bara. Och sen i ett tillfrisknande så rensar man upp den här ryggsäcken. Och folk brukar snacka om, eller fråga mig ibland om, finns det någon magi i 12-steg? Det är så flummigt, det är så konstigt. Det är egentligen logiskt. Man städar upp ryggsäcken, man liksom, och man fyller inte på med ny skit. Det är det som är tillfrisknande. Man håller liksom koll på sitt känsloliv. Och då behöver man heller inte vara orolig för att få den där idén om första glaset eller första drogen. För att man mår bättre i sig själv och känner inte samma behov av att fly. Mm. Det är ju helt logiskt egentligen.
Ja, men det är ju det. Och det är ju världens bästa program, det får man ju ändå säga. Mm. Och det har ju forskats otroligt mycket på det här programmet. Är en sekt, bla bla bla. Men man har ju också sett att alla komponenter i det är vetenskapligt bevisat att det funkar, det vill säga gemenskapheten, att man rensar upp, att man tar ansvar och så vidare. Men jag ska inte prata mer om det, för att jag vill gå vidare till nästa fråga, därför att du nämnde nämligen den här nu. Så då ska jag hänga på här som någon slags, ska jag ta fram anteckningarna, för att jag fick en fråga som jag var tvungen. Frågan var så här, hur känns det när man tar första glaset? För du sa första glaset nu, vi kan väl bara svara kort på det här. Därför att då var jag tvungen att fråga, vad menar du? Man tar inte första glaset om man är sjuk i beroende. Men då sa hon, för mig som inte är beroende så är det så himla svårt att förstå hur man ens får i sig mer vätska. Jag tänkte, man kan bara nämna det kort.
Jag och min lilla syster, jag minns det här minnet tydligt, det här var många år sedan. Men jag kommer ihåg att hon vid ett tillfälle frågade mig om vi skulle gå ut och ta en bärs. Och det gjorde hon aldrig, det var alltid jag som var drivande till sånt. Och den här kvällen var inte jag så sugen ens. Jag var så här, inte så peppad, men hon drog med mig ut. Vi gick till en bar på Söder. Hon tar en öl, jag tar en öl. Hon tar en öl till och jag tar en öl till. Hennes öl, törst, är släckt. Hon är inte sugen på mer. Hon är mätt. Hon är klar. Men i mig så har någonting vaknat. Jag vill ha mer. Mer begäret har vaknat i mig. Och det är så sjukt för att innan den här kvällen började så var jag inte ens sugen.
Nej.
Men det var hon som var sugen.
Ja.
Hon var törstig. Hennes törst släcktes. Men i mig bara vaknade någonting liksom.
Mm.
Det är skillnaden.
Det är skillnaden. Och jag trodde det var så här för alla. För precis så. Har man en beroendesjukdom oftast. Är man kanske till och med inte sugen på ett glas.
Exakt. Tar
man första blir man sugen.
Ja.
Är man sugen och tar ett glas och inte blir mer sugen. Ja, då har man troligtvis inte problem. Så där har du svaret.
Exakt så.
Mm. Förlåt, nu är det du.
Ja, jättebra. Hej Nemo. Både du och Karin verkar ta väldigt många människor på sina livs första 12-stegsmöten. Jag tycker detta är beundransvärt, men var kommer denna drivkraft ifrån?
Oj.
Vill du svara eller ska jag?
Ja, men alltså, jag var ju precis i Mexiko som sagt då, och tog med en mexikansk kille på sitt första. Och det är ju magiskt att få vara med någon som har gått och funderat på, har jag problem eller inte, komma i de här rummen och se, men gud, det finns andra som tänker precis som jag. Det är ju magi. Så rent personligt så är det ju liksom att få hjälpa och få uppleva är ju helt fantastiskt. Alltså det blir ju nästan lite egoistiskt när man säger det. Men sen är det ju så, det sista steget är att föra vidare den hjälp eller det budskap man har fått. Och genom att göra det här hela tiden så påminner man sig själv också om varför man är nykter. Mm. Låter det flummigt nu?
Nej, jag skriver under på allting.
Uh-huh.
Och just det här med att man själv påminns om hur jävligt det var för en själv för ett par år sedan.
Mm.
När man ser den nykomlingen möta upp en. Jag brukar möta mina nya på ett café på i Mariatorget, och jag sitter där oftast och möter dem, och då ser man så här att komma in ett skakigt höstlöv i entrén, och då slungas jag ju tillbaka.
Mm.
Jag tänker så här, okej, det där var jag för 8,5 år sedan. Jag var exakt lika rädd, panikslagen och uppgiven liksom.
Mm.
Och det är också därför jag gör det, för jag vet hur det är att vara där. Jag vet hur ensam jag känner mig, hur liksom så här, att man var i någon slags vakuum av att livet var typ över. Och att då hitta någon som kan hålla en i handen och ta en på ett möte, det är exakt det som jag hade behövt då. Och som jag också fick då av andra.
Ja, precis.
Så att man känner liksom både en plikt, men också, som du säger, lite egosyften. Det är ju så.
Ja, men det blir ju det. Och tillsammans så håller vi oss nyktra. Men jag har gått med många här i Sverige. Vissa är fortfarande nyktra. Andra ville bara följa med och kolla. Jag blev själv. Fick följa med någon, så att jag är evigt tacksam för det. Men jag har ju en historia av, jag är ju medberoende också. Det beroendet håller jag på att jobba med nu i ett medberoendeprogram.
Då är det rätt podd kan jag säga.
Jag har alla beroende, ja precis. Sen går vi över till Salixbron. Nej, men,
ja.
Och jag har ju en historia också för att jag är uppvuxen med att vi ska ta hand om alla. Där jag har sprungit runt och försökt rädda allas liv. Och oftast gjort att det blivit sämre. Så att jag upplever en väldigt tacksamhet och glädje i att kunna hjälpa genom att inte kladda till det på en massa sätt. Det blir väldigt rent. Jag går med på ett möte. På mötet finns all hjälp man kan få av alla möjliga. Det är inte min förtjänst om någon blir nykter. Jag har bara gått dit till mötet. Det är inte mitt fel om personen inte vill bli nykter och gå med på det här. Utan jag kan liksom bara finnas där om någon vill ha hjälp och gå på ett möte. För mig blir det som medberoende då, blir det ett otroligt bra och rent sätt att hjälpa till på. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att inte liksom, för annars har jag kunnat där låna ut pengar. Det där blir bara kladd. Det blir inget bra.
Mm. Nej, men du är inne på någonting där som är viktigt. Det här med att man får ett kvitto kvitto på om det faktiskt är hjälp människor vill ha eller om de bara vill träffa Nemo och Karin.
Ja, men det gör jag aldrig, utan jag går fikar om vi går på möte sen.
Ja, men jag har en ganska bra, vad ska man säga, utgallring där. Det låter så himla brutalt. Men om någon skriver till mig och säger så här, jag skulle gärna vilja gå på möte, och jag säger så här, vet du vad, jag kan inte den här veckan för jag har barnen, men jag har en vän som kan möta upp dig ikväll klockan 19. Och då backar de ur när inte jag kan möta dem. Ja, då brukar jag se det som lite så här, men vill de träffa mig då? Eller vill faktiskt, det är ju inte så.
Ja, men så är det ju.
Och det är liksom, det är ju fortfarande människor, så man vet inte. Men oftast så går det bra ändå. Det är inte så att jag ser mig själv som världens kändis som alla vill hänga med. Det är inte så jag menar. Men jag tycker det är ett bra kvitto på villigheten liksom.
Ja, men just det. Ja, men jag är likadan. Alltså, men jag tänker så här, de får jättegärna träffa mig för att det är jag. Men då blir det ett möte också.
Ja.
Det blir inte bara ett fika.
Nej, precis.
Alla nu som hör av sig vill hångla. Det går inte heller, utan det är möte som gäller.
Nej, men precis.
Men om jag ska allvarlig, lyssnar på det här och vill gå på ditt första möte och är nervös, framförallt om du är kvinna, så hör av dig till mig, så går vi på möte om jag är i Stockholm, eller det finns på Zoom också.
Ja, självklart. Och exakt samma gäller för mig. Det är någonting som jag aldrig ruckar på. Jag försöker alltid ta med. Ja, men det blir i alla fall någon i veckan liksom. Och det är ju för att man vet hur läskigt och laddat det kan vara för människor. Det slår ju aldrig fel.
Och den där känslan, men tänk om någon känner igen mig, som jag också hade. Åh, jag var så självupptagen och självmedveten och på mitt första möte. Jag hade liksom klätt mig fint och sminkat mig 2 timmar. Och bara, gud, nu tänker alla komiker, Karin, är hon?
Vet du vad alla nästan säger efter sitt första möte med mig? Ja. Alltså nästan undantagslöst säger människor så här. Men Nemo, alltså där inne... Alla ser ut som helt vanliga människor.
Vanliga människor.
De ser ut som du och jag. Man bara, ja, men vad trodde du då? Vad tänkte du?
Och framförallt är alla friska beroende. Det vill säga, alla har ju samma problem.
Ja.
Så att träffar man någon där nu, kollegor, och så där, man bara, va? Ja. Tja, high five!
Men det sjuka med det när folk säger så, det är att den här nidbilden, den här cementerade fördomen fortfarande sitter så djupt hos gemene man, att man ska mötas av helt härjade människor. Folk med liksom sprutor i armen och tandlösa.
Fast om vi ska vara ärliga nu, tänker inte du så ändå? Någonstans bak i?
Jo, men jag menar det. Jag är en del av problemet. Men jag vet ju annorlunda idag. Men då tänkte jag absolut så. Jag tänkte att det här var samhällets absolut trasigaste. Och visst, slutstationen av beroendesjukdomen är inte vacker. Så är det ju. Men det är också slutstationen av sjukdomen. De allra flesta alkoholisterna och narkomanerna är ju helt vanliga människor som du och jag.
För jag träffade en oerhört snygg kvinna. Så jävla snygg och vacker. Och hon är liksom gammal heroinist. Och då ser jag själv hur jag tappar hakan, som ju vet om det här. Jag tänker, så inbyggt är det. Man bara, va?
Ja, jag vet. Det sitter djupt där hos oss. Du, ska vi ta en medberoendefråga? Jag fick en fråga här som jag tyckte var ganska intressant. Hur kan jag som vän till någon som är medberoende försöka hjälpa den att bryta sitt mönster?
Oj, svår.
Ja, man vill ju inte bli medberoende
Med en medberoende.
Nej.
Men faktum är att om man då med medberoende menar, idag pratar man ju mycket om anpassningssyndrom, det vill säga att man är uppvuxen kanske i en missbruksfamilj, dysfunktionell, eller lever i en nuvarande relation, det kan vara en arbetsrelation eller vänrelation, där man är så van att anpassa sig efter den andra att man liksom försvinner själv. Det i sig kan ju också liksom smitta. Så man kan bli medberoende när man lever med någon medberoende. Hänger du med? Och det gör ju att det blir liksom olika nivåer i det här som gör att det är svårt. Liksom alla former av beroende är svåra att vara nära, och även medberoende.
Jag tänker att det är egentligen samma förhållningsregler som att vara medberoende själv. Att man får sätta upp lite gränser. Sätt kärleksfulla gränser och välj dig själv. Hur mår jag av den här relationen egentligen? Går det här ut över vår relation? Om det är för jobbigt och känns för tufft, och man, ja, men då kanske man behöver ha lite distans. Man får liksom fokusera på sig själv lite, och det är egentligen som att vara medberoende, att när du sätter gränser, ja, men då märker du oftast själv hur läget är med den andra människan, tänker jag.
Verkligen.
Och det är så, om du är medberoende till någon som är medberoende och tycker det är för jobbigt att se den gå ner sig, ja, men säg till då. Sen hur den möter dig, det blir egentligen avgörande för er relation, tänker jag.
Jag har ju medberoende ganska nära mig i olika sammanhang. Och då brukar jag, för att liksom få rätt på det här, för det här är lite snärjigt. Det är ju lätt att veta om man sitter med ett glas vin i handen. Det är mycket svårare att veta om man sitter med ett medberoende eller liksom nära sig. Då brukar jag tänka så här, är jag möjliggörare nu till den här personens väldigt osunda sätt att förhålla sig till andra? Möjliggör jag att den här personen kan fortsätta så eller inte? Det brukar jag få ställa mig i frågan ofta. Och då kan det handla om att jag måste sätta gränser. Säga att det här tycker inte jag är okej. Eller säga jag håller inte med. Eller det där, ja, eller inte ses till och med. Ibland måste man göra så här, det här hänger jag inte med på. Mycket handlar det om att de här, jag är också medberoende, men att man varvar upp sig och liksom fastnar i någon slags ältande och tycker att man inte själv, man ser inte att man har makten att förhålla sig själv till olika saker. Är jag klurig nu? Jag menar att som medberoende kan det ibland bli att man känner sig maktlös och man kan inte förändra, och så förstår man inte att det kan man visst, man kan förändra sin inställning till saker, men det är det vi måste jobba på. Och då kan man liksom, om man står bredvid en medberoende, just gränsa där och säga stopp, eller peka på att ja, men du kan visst göra någonting. Sen är det ju, alltså, man behöver hjälp som medberoende också för att se det här och ta tag i det, men ja, det där är klurigt.
Jag tänker att sätta gränser är aldrig fel om det kommer utifrån kärlek.
Mm.
Det är ju där man får tänka. Liksom. Alltså, om det här kommer från kärleksfulla motiv, att jag vill den här personen väl, då är det alltid rätt att sätta gränser. Mm. Både för den andra personens skull och för sin egen skull. Att liksom välja sig själv, tänker jag. Det blir lätt att man faller in i att försöka forma en annan människa. Att den måste se problemet, den måste söka hjälp, den måste göra det här. Men vad måste du göra då?
Ja, men exakt, vända tillbaka det. Möjliggör jag nu för någon att... Mm. Ja. Och som sagt, jag har vetat om att jag är medberoende mycket, mycket längre än att jag är beroende. Alltså det här har jag vetat om många år och försökt liksom läsa mig till. Nu går jag liksom det här 12-stegsprogrammet och jag tycker det är så klurigt. Det är svårt.
Mm. Men det är därför jag gör den här podden också. Ja. Mycket, för att ändra huvudfokus lite till alla som lever runt omkring det. För att det finns så mycket jobb att göra där och så mycket frågetecken, och det är snårigare. Så är det ju. Det är lurigare.
Ja, det är det.
Och ska vi ta en till medberoende fråga eller?
Ja, därför att den vanligaste frågan nummer två då som jag har fått, det är ju just om man är medberoende helt enkelt. Hur ska man få sin närstående att förstå att den har problem? Alltså, vad är det någonting man kan säga eller göra?
Ja, men, alltså, ska vi koppla ihop det med föregående fråga, så tänker jag så här. Att man ska sätta gränser. Man ska uttrycka oro. Det är alltid bra om det kommer utifrån kärlek och välmening. Absolut. Men du kan heller inte räkna med att någon ska förstå och ta det till sig och göra förändringen på grund av att du sätter gränser. Mm. Så det är ju lika mycket för din egen skull, tänker jag.
Mm.
Alltså det var ju massa människor som hade interventions och skit med mig när jag var i missbruket. Men jag satte ju bara taggarna utåt. Det var ju inte riktigt därför jag sökte hjälp.
Nej.
Jag tänker att en sån grej kan absolut puffa en i rätt riktning. Så jag förespråkar gränssättning, absolut.
Mm.
Men det var inte det som var det slutgiltiga skälet till att jag sökt hjälp. Det måste komma inifrån mig. Men vad fan, om man har tillräckligt mycket konsekvenser på alla möjliga håll, då kanske det räcker för att man ska söka hjälp. Jag vet inte. Men det måste fortfarande komma inifrån mig själv. Liksom. Så att jag absolut, säg ifrån, sätt gränser, gör allt det där. Men ja, det finns stor risk, om du är orolig för någon, att taggarna kommer komma utåt.
Och jag då har levt i en missbruksrelation och varit medberoende i en relation. Och jag önskar att jag hade sökt anhörigstöd och hjälp. Så det skulle vara mitt tips där, att läsa på lite mer om vad det innebär att vara, att leva med någon som har missbruk. Och det kan ju vara leva med någon nära i en relation, eller det kan vara syskon, eller det kan vara på jobb eller sådär. Men liksom försöka förstå lite vad man är själv i det här. Hur mycket man är påverkad av det. Alltså att den här svåra balansgången, eller dödsdansen som ju Sanna Lundell och Ann Söderlund som har skrivit den här boken pratar om. Det här att man vill hjälpa och inte stjälpa. Att man vill stötta men inte för mycket. Alltså det är klurigt. Och mitt bästa råd skulle vara just det som jag gör nu. Att man stärker sig själv. I sitt jag och sin person, vem är jag i relation till den här personen, vilken hjälp kan jag få, kan jag prata med andra anhöriga, för att liksom där hitta hur man sätter gränser, för det är så svårt.
Mm. Men du är inne på någonting bra där, det här med att stärka sig själv, ja. Att fokus ska ligga där.
Ja.
För att vi kan aldrig få andra människor att söka hjälp. Nej. Det måste den personen förstå själv. Vad vi däremot kan göra är att stärka oss själva så mycket så vi kan ta beslutet huruvida vi orkar relationen eller inte. Att vi kan känna så här, nej, det här gör för ont. Jag behöver en paus härifrån. Och inte falla in i det här att försöka ändra det andra. För då stångar man sig blodig. Det är ju så. Och man kommer ingenstans. Man kan sätta en gräns och sen backa. Och man mår bättre av det. Men fokus måste alltid vara dig själv. Stärka sig själv. Det är skitbra.
Hade jag fattat mer. Jag var ju ung då. Jag var ju liksom 25 när jag var i den här relationen. Då hade ju jag fattat så här. Men gud, det är ju inte okej att komma hem så där full. Eller försvinna flera dagar och supa bort grejer. Nu hittar jag själv så här förklaringsmodeller för jag var så kär. Ja, men det var nog bara då, det var nog bara då. Hade jag fattat medberoende, stärkt mig själv, så hade det blivit lättare också att säga, men du får ju höra av dig, du kan inte vara borta 4 dagar. Det här låter ju märkligt nu efteråt, men det är ju att stärka sig själv, så blir det lättare att sätta gränser, att förstå, att säga det där funkar inte. Och just det här med tough love eller liksom en gräns är ju ofta så kärleksfullt säga, eller kanske till och med hårt säga, det är jag eller alkoholen. I det här fallet var det droger och till sist så sa jag det, men då hade jag inte sagt någonting innan, utan från ingenstans sa jag det är jag eller drogerna.
Och jag förstår.
Och han valde drogerna.
Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår det till att börja med, men jag förstår också alla som tycker det är jätteläskigt att göra det här.
Ja.
Människor som känner att om jag sätter den här gränsen då kommer han lämna mig. Det är jättesvårt.
Men det är det jag menar, att man då är i ett sammanhang med andra anhöriga.
Ja,
eller liksom.
Ja, exakt. För jag kan säga så här, att nu med facit i hand, många år senare, alla de som försökte sätta gränser med mig i mitt missbruk, jag är tacksam till dem idag. Då hatade jag dem. Jag spottade på dem. Alltså, far åt helvete. Men idag kände jag snarare, varför satte inte fler gränser? Liksom?
Ja, just det.
Och det där kommer vända. Om ni är rädda så kommer de här personerna tacka er i framtiden.
Jag var väldigt bitter i början att ingen sa till mig. Ingen någonsin.
Men du var ju så hemlig, var inte det?
Jo, jag var hemlig och jag... Alltså det var ju också, vad fan, det är väl ingen annans ansvar att sätta mina gränser.
Mm.
Eller säga. Dels var jag hemlig, men jag menar, vissa visste ju att jag drack på rätt mycket. Men... jag förstår ju nu dels att jag är ju en person som kan explodera. Framförallt då kunde jag väldigt temperament. Det är ju inte så jävla behagligt att säga till mig. Bara, men också att jag har ju omgett mig då utan att tänka på det med personer som dricker lika mycket dem.
Så det är klart, smart ändå.
Smart.
Ja.
Bra, Karin.
Ja.
Så att de skulle ju inte kunnat sätta några gränser. Och så här. Och sen... vad tjänar jag på att vara bitter? Men som sagt, precis i början när allt gick upp för mig, då var det ju, då ser man runt i ett härligt hav av självömkan och offerkofter och allt möjligt.
Och vad behöver man då? Man behöver ett tillfrisknande.
Kärlek!
Ja, såklart.
Uh-huh.
Men jag menar bara att om man inte jobbar med sig själv, då kan man hänga ganska länge i den där självömkan. Tills det kommer en dag där man inte orkar vara där längre, och då är en jättebra idé med en bärs eller ett glas vin.
Aj, fy fasen. Mm. Usch. Ja, men det är ju så. Och det finns väldigt mycket roliga så här, memes ju,
ja.
Där man liksom... så här, ja, man har tagit bort alkoholen eller drogerna och bara yes, nu börjar livet, och då plötsligt får man se sig själv i spegeln med allt vad det innebär. Och ja, det är jättetufft. Bitterheten, ångesten, övervikten, håller på att säga. Det är inte fel att vara överviktig, men det är klart man har dragit på sig lite fysiska grejer också. Framförallt om man dricker mycket alkohol. Och då känns det inte härligt, men tar man sig igenom den, då är ju livet... alltså helvete vad det är härligt att vara nykter.
Ja, men det är samma sak idag. Alltså, både du och jag kan ju må piss i perioder. Man gör ju det. Man är ju inte mer än människa. Men man tar ju liksom ansvar för idag. Man behöver inte fly. Man behöver inte sticka iväg och hålla på sådär. Man kan liksom ringa någon i programmet. Man kan gå på ett möte. Man kan ta ansvar för sina känslor och hantera livet på livets villkor. Ja.
Jag tror det, jag är i en situation, jag mår som jag trodde att man skulle göra som vuxen. När jag var barn så tänkte jag, som vuxen kommer jag vara så här, ha lite koll, må bra, göra det jag vill. Må dåligt ibland, men det går bra så här. Det är först nu liksom, jag är 50 som jag mår så här. På grund av att jag har flytt, gjort annat, druckit alkohol och hej och hå. jag är ingen guru, jag är inte bättre än någon annan, jag är inte sämre än någon annan heller kanske. Det är liksom inget, jag tänker att den här, för ibland låter vi lite präktiga, det gör vi ju när vi pratar om de här sakerna. Jag har alltid tänkt att det är gurus i Indien, eller det är vissa, eller det är yogisar, eller det är sånt som får må så här. Men det, den här måendet finns för alla. På något sätt.
Men grejen är så här, ja, vi låter präktiga och nyfrälsta trots att vi båda har många år i nykterheten, men jag tror ändå så här att våra lyssnare har så pass mycket förtroende för oss och liksom så här, så att de förstår ändå att vi skulle inte sitta här och prata så här om vi inte menade det.
Nej, men så är det ju.
Vi är ju människor som vill ha kul och må bra och hitta på saker och leva livet. Alltså, om du och jag tyckte livet var bättre förut, skulle vi gå tillbaka?
Ja, men det är sant.
Så är det ju.
Det är ett bra bevis faktiskt.
Ja.
Jag har bara själv tänkt att det skulle vara mycket mer komplicerat att må bra. Jag trodde att det krävdes mycket mer liksom. Ja. Så jag kan fortfarande lite vara lite förvånad. Och sen så hör jag ju gamla Karin som säger, håll käften kärring, sitt där och var präktig. Men ja.
Mm. Mm. Du, ska vi köra en till?
Hinner vi det eller?
En sista.
Mm.
Och den lyder så här. Vad var läskigast med att bli nykter? Ska du vilja börja?
Börja du.
Flera grejer tycker jag var läskigt. Läskigt är ju snarlikt med rädslor, tänker jag. Men det som sticker ut för mig var två saker. Dels det här med att dejta, relationer och ha sex och allt sånt där. Det tyckte jag, ja men nu skrattar du, men för mig var det verkligen...
Ja, nej, jag skrattar igenkänningsskrattet. Ja. Jag är helt svettig här.
Ja. Nej, men det var, alltså du vet, herregud. Alltså, jag hade nästan aldrig haft... sex, nykter eller drogfri och så här. Skulle man liksom ge sig in i det där som är så känsligt och sårbart och intimt, alltså det var ju en tröskel som skulle över. Mm. Absolut, det var väl läskigt. Men också det här rädslan för att bli ensam. Jag var jätterädd för det och tänkte att jag kommer vara så ensam och det kommer liksom inte vara någonting kvar. Men jag brukar säga som så om just det här med ensamheten att ja, vissa människor försvann ur mitt liv. Så var det ju. De stökigaste försvann ju. Men det var ju människor som jag bara hade alkoholen och drogerna gemensamt med. Hela vårt umgänge baserades på alkohol och droger. Och är det då människor som jag vill ha i mitt liv om det är allt vi har? Jag brukar se det som en nödvändig gallring av min umgängeskrets. Att de som var stökigast försvann, men de riktiga vännerna, de finns ju kvar. Vi gör ju bara andra saker. Vi äter middag, vi spelar paddel, vi går på bio, vad som helst. Men de finns ju kvar för det är en vänskap som baseras på att vi tycker om varandra på riktigt. Inte att vi vill stöka ihop. Det finns en meme, på tal om memes, som lyder så här. Do you wanna know who your true friends are? Get sober.
Mm.
Så spot on, eller hur?
Ja, men det är det ju.
Så den här rädslan är just bara rädsla, tänker jag. Okunskap och rädsla, för det är liksom inte sanningen. Det blir inte så.
Nej.
Så nu är det din tur.
Vad som var läskigast när jag var nykter, allt var det för mig. Eftersom jag då har en karriär som jag byggt på att jag ska vara lite tuff och cool. Och det har jag bara kunnat vara. Eller jag har kunnat vara det, men jag har inte kunnat ta rekylen utan att dricka på den liksom. Så vem fan, hur skulle jag våga stå på scenen? Nu var inte jag drack inte när jag stod på scenen, men jag hade liksom saker för mig som inte var i mig själv liksom. Så det var läskigt. Bland det läskigaste har varit att gå i små sammanhang, äta middag med folk jag inte känner. Annars så tog jag alltid bara ett glas innan och sen så drack vin på middagen och då var jag jättepratig, härlig och avslappnad. Vem var jag utan? Så precis allt i livet, eftersom jag började dricka när jag var 14, även om jag inte har druckit jämt, inte liksom allt så har det ändå funnits som en räddning. Allt i livet blev en utmaning. Också det här med att sitta själv, liksom, ja. Men så var det så, först så var jag nykter själv ett halvår och då var det läskigt, det var ensamt, allt var konstigt. Sen kom jag då till så här 12-stegsgemenskap och då fick jag gemenskapen, så väldigt mycket blev inte läskigt då, för då hade jag alltid andra som jag kunde ringa till eller träffa.
Vi pratade ju lite förut om det här med känslan på första mötet.
Mm.
Och just den där känslan är ju en av de vanligaste. Att man kan liksom sänka axlarna lite och känna för första gången i sitt liv så att jag är inte själv.
Nej, men precis.
Jag är inte ensam. Nej. Det finns så många fler som känner exakt som jag. Som har samma galna hjärna som jag.
Mm.
Vi är inte ensamma.
Nej.
Och idag så är mitt liv, alltså min umgängeskrets är en salig blandning av gamla riktiga vänner och 12-stegsvänner. Och det är helt fantastiskt.
Ja.
Jag är verkligen totalt oensam.
Så inte ensam man kan bli.
Men det fina här med att, så att om allt var läskigt i början, så är ju ingenting läskigt idag. Alltså inte ens saker som jag aldrig skulle gjort förr är läskigt. Jag kan vara nervös, jag kan vara lite rädd, men det är ju inte alls läskigt. Men vissa saker behöver jag ju gå in och testa för första gången. Resa utomlands själv första gången utan alkohol. Hur ska det funka? Och då har jag säkrat upp så att jag första gången jag åkte utomlands själv var jag på yoga-retreat, ett nykter retreat först en vecka, fick stabil, kände att det funkar och sen reste jag vidare. Att gå på en middagsbjudning, jättenervös första gången men sen gick det bra. Nu vet ju jag att jag kan hantera livet som nykter. Alltså, för det har hänt massa elände de här 3 åren och jag har hanterat det också. Och du vet, styrkan när man inte liksom behöver och shit, det här har hänt, jag måste till systemet, utan bara, och shit, det här har hänt, jag måste ringa en vän eller jag måste, alltså den är magisk. Men med det sagt, jag längtar ju inte efter att skapa relation.
Nej.
Nykter.
Ja, fan,
det har ju inte jag testat än.
Gud, det finns så många historier om det här, men det får vi ta en annan gång, tror jag. Men det är läskigt alltså. Men jag tänker att alla rädslor är okunskap. Man har inte varit där liksom.
Nej, men precis.
Jag var jätterädd för att bli ensam. Jag var rädd för att ha tråkigt. Och jag tror både du och jag tycker att vi lever väldigt roliga liv idag.
Ja, men fasen vad gött det.
Ja! Så det jag menar bara att det är okunskap och det är någonting man behöver uppleva själv för att förstå att det faktiskt bara är illusioner liksom. Och du behöver uppleva en relation. Och hångla lite.
Men, tänk om det här blir någon slags följetong nu. Varför tog jag upp det? Men det var bara en så rolig fråga.
Ja, men Karin, oroa dig inte. Jag kommer ta upp det nästa gång du är här, så kommer jag ta upp det igen.
Nya löpsedlar, vad kan det vara då?
Ja. Karins hångeldrama.
Oh my god.
Men Karins hångelharem.
Just det.
Där har vi det.
Nej.
Du?
Jag vill be om ursäkt i förväg och i efterskott. Mm.
Vi ska väl säga att det här kanske är mållinjen, va?
Ja, men vi gör det. Och har du fler frågor så kan du ju DMa oss när du vill. Så lägger vi det i någon liten frågebank och sen så tar vi upp det i nästa avsnitt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med, ni får vara hur privata och personliga som helst era frågor. Ni är ju helt anonyma. Det är inte säkert vi svarar på allting, men det är nästan lättast att svara utifrån vårt perspektiv än studier visar, även om jag slänger mig med sånt.
Ja, det är bara hennes försvarsmekanism.
Ja,
det förstår ni. Och om ni frågar om sex och relationer, då kommer Karin bli generad. Då blir hon generad, bara så ni vet det.
Nej, vad fan.
Ja.
Forskning visar, det är mitt nya beroende.
Exakt.
Forskningsberoendet.
Ja. En studie sa att sex är skönt.
Ingen kommentar. Jag minns inte hur det var.
Tack Karin för att du kom förbi.
Tack darling, lycka till med podden.
Ja, men du kommer förbi snart igen.
Ja, det gör jag.
Så mysigt.
Ja.
Hej då.
Hej och puss.
Tack Karin Adelsköld för det här avsnittet. Så klok, så varm och så bra. Du kommer att göra mycket nytta i den här podden framöver. Det är jag säker på. Och som vanligt när det gäller nya grejer så blir man ju väldigt tacksam som kreatör om ni hjälper till att sprida den här nya produkten. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för en vän. Så att den här podden fortsätter att växa och fortsätter att hjälpa människor där ute. All hjälp uppskattas. På Instagram heter vi kort och gott bara en till podd. Följ oss gärna där och skicka gärna feedback och önska gärna poddgäster, för vi gör ju det här tillsammans. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i arbetet med den här podden, då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.